Välkomna hit ikväll. Vi fortsätter serien Vad är kristendom? Och ska ikväll gå in på uppståndelsen. Men vi hade lite kvar från förra onsdagen när det gällde Kristi återkomst och tusenårsriket. Vi hann inte gå in så mycket på Israel. Och det hinner vi inte ikväll heller, men helt kort ska ett par saker sägas. Det står ju helt tydligt i Romarbrevet 11:26 att hela Israel ska bli frälst. Och då har många tänkt sig att alla som härstammar från Israel efter köttet, alla judar, kommer i samband med ett tusenårsrike eller i varje fall mot tidens slut att bli massomvända. Men en sån lära vittnar om ett missförstånd av detta ställe, Romarbrevet 11:26. Bibeln säger ju för övrigt på en rad ställen att om Israel är lika talrikt som havets sand så ska endast en kvarleva bli frälst. Domen har kommit över detta folk, dock icke över alla, utan det finns en kvarleva som ska bli frälst. När Romarbrevet 11:26 talar om hela Israel så brukas detta uttryck på samma sätt och i samma innebörd som uttrycket hedningarnas fulltalighet i versen innan. Lika lite som hedningarnas fulltalighet betyder alla hedningar så betyder hela Israel alla judar. Det är fråga om det fulla antalet av utvalda hedningar och det fulla antalet av utvalda judar. Romarbrevet 9-11 handlar ju om hur Gud av nåd alena, utan någon mänsklig medverkan, har utvalt alla dem som till slut blir evigt saliga. Och så länge som Gud inte har samlat in alla sina utvalda från hedna folken, har han inte heller samlat in alla sina utvalda från judafolket. Det finns då alltjämt kvar judar som ännu inte har inbärgats. Och därför ska de kristna fortsätta med judemission så länge som hedna mission pågår. Det vill säga ända fram till den yttersta dagen. De hedna kristna får inte tro att inga judar mer kan omvändas till Kristus, kan räddas. De får inte tro att Guds förstockelsedom har drabbat dem allesammans. Nej, förstockelsen är partiell, säger aposteln. Och Paulus har också klargjort i Romarbrevet 9:6-12 att inte alla som är israeliter efter köttet är Guds sanna Israel. Det är rätta israeliter, Abrahams sanna barn, som tror evangelium. Det är Abrahams barn som har Abrahams tro, Galaterbrevet 3:7. Och endast dessa ingår i hela Israel som ska bli frälst. Och mera om detta finns i Biblikumskriften Israels frälsning. Så ska jag säga ett par saker till om de olika tusenårsrikes uppfattningarna. Vi talade tidigare om premillennialister och postmillennialister. Premillennialisterna, de lär ett trefaldigt synligt kommande när det gäller Kristus. Men Bibeln talar endast om Kristi första och andra ankomst. Hebreerbrevet 9:28. Vidare lär premillennialisterna en första och en andra kroppslig uppståndelse. Men Kristus lär att han ska uppväcka det troende på den yttersta dagen, Johannes 6:40, inte dessförinnan, utan på den yttersta dagen ska han uppväcka dem. Och han lär också att det goda och det onda ska uppväckas samtidigt, Johannes 5:28-29. Premillennialisterna riktar det kristnas hopp och förväntan mot ett jordiskt lyckorike under millennium. Men Bibeln lär oss att se fram emot himmelriket. Att betänka att vi har ett himmelskt medborgarskap. När det gäller medborgarskapet och livet här på jorden så talar Bibeln om bedrövelse, förföljelse och lidande, kors för det kristna. Det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Apostlagärningarna 14:22. Och Jesus säger i bergspredikan Matteus 5:11 följande: ja, saliga är ni när människorna för min skull smädar och förföljelse förföljer er och sanningslöst säger allt ont mot er. Gläd er och fröjda er, ty er lön är stor i himmelen. Alltså, det kristnas salighet här på jorden jämställs inte med att kyrkan är så stor och så mäktig. Det kristna har en sån framgång, en så stor yttre makt och framgång och yttre lycka. Nej, de är saliga mitt under yttre förtryck, förföljelse och smädelse. Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälsare, säger aposteln, Filipperbrevet 3:20. Postmillennialisterna, de hade ju den läran som vi talade om förra gången, att kyrkan ska ha större och större framgång. Till slut kommer alla att bli ganska så kristna. Kristendomen kommer att genomsyra allt och det blir mycket fina och gynnsamma yttre förhållanden. Men det strider mot Bibelns ord. Texter som Matteus 24, andra Thessalonikerbrevet eller andra Timoteus 3:1-5 motbevisar postmillennialisternas lära om bättre tider. Det är tvärtom. Människor kommer gå längre i gudlöshet och i förakt för sanningen. Så skulle vi också egentligen ha talat lite grann om andra förvanskningar av Bibelns lära om Kristi återkomst, men det skulle föra för långt att ta upp det här ikväll. Jag ska istället ta upp det i det kommande numret av tidskriften Biblikum. Det gäller olika spekulationer och dateringar när det gäller Kristi återkomst, funderingar kring staten Israel och funderingar kring ett hemligt bortryckande av den kristna församlingen. Vi ska istället gå in på kvällens ämne, uppståndelsen, och vi ska också ikväll hinna in på domen. Uppståndelsen. Vi tänker då här inte på den uppståndelse som sker när evangelium uppväcker en andlig död till andligt liv. Denna andliga uppväckelse eller uppståndelse som sker när evangelium ljuder. Som sker när och var det behagar Gud, när människor kommer till tro. Utan vi menar här den kroppsliga uppståndelsen. Kan en sådan äga rum? Ja, det mänskliga förnuftet säger ju nej. Förnuftet kan inte fatta att något sådant kan ske. Men samtidigt kan inte förnuftet bevisa att ingen uppståndelse kommer att äga rum. Men det kan inte vara möjligt, menar förnuftet. Och därför tvivlar ju många som följer förnuftet. Och det talar aposteln om i första Korintherbrevet 15:12. Andra driver gäck med kroppens uppståndelse. Vi läser Apostlagärningarna 17:32. När de hörde talas om att uppstå från de döda drev de gäck därmed. Det var ju när Paulus var i Aten. Vi kan inte förstå med vårt förnuft hur en kropp som har vänt tillbaka till stoft helt har uppmultnat eller har uppslukats av vilda djur återigen ska få liv och återfå sin tidigare form. Men alla dessa tvivel och invändningar när det gäller möjligheten av en kroppens uppståndelse kan besvaras med Kristi ord: ni far vilse, ty ni förstår inte skrifterna, inte heller Guds makt, Guds dynamis. Matteus 22:29. Den som tror på Guds makt, att det finns en allsmäktig Gud, han har inga problem med att tro att han kan ge det döda liv. Uppståndelsen är enligt Bibeln ett faktum. Och vi grundar vår tro på kroppens uppståndelse på skriftens klara och tydliga vittnesbörd. Eftersom det är Gud som uppväcker de döda, så kan endast han tala om för oss om han kommer att göra det. Och Bibeln är mycket bestämd på den punkten. Tron på syndernas förlåtelse innefattar tron på uppståndelsen. Bibeln säger syndens lön är döden, Romarbrevet 6:23. Men nu har Kristus befriat oss från synden, betalat för all synd, och sålunda också från syndens lön, som är döden. Och därför för tron på Kristus med sig hoppet om uppståndelsen. Jesus sade till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Johannes 11:25-26. Vår Herres egen uppståndelse bevisar att det finns en kroppens uppståndelse. Detta kunde inte fienderna fatta, men de kunde samtidigt inte förneka att graven var tom. De kunde inte motbevisa att han hade stått upp. De kunde inte visa på kroppen. Den var borta. De kunde försöka med en lögn att lärjungarna har kommit och stulit kroppen. Men samtidigt hade man ju rigorös bevakning, så det kunde icke ske. Och man hade väl förseglat graven. Likväl måste man erkänna att graven var tom. Kristus har uppstått. Och Paulus säger: nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade. Ja, om döda inte uppstår, så har inte heller Kristus uppstått, säger han. Första Korinthierbrevet 15. Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, hur kan då somliga bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda, säger han i 12:e versen. Kristus bevisar också utifrån skriften, utifrån gamla testamentet, att det finns en de dödas uppståndelse. Han säger: vad nu angår det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad er är sagt av Gud? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är en Gud inte för döda utan för levande. Matteus 22:31-32. Och Job bekänner sin tro på uppståndelsen i Job 19:25-27. Och i Daniel 12, vers 2 läser vi: många av dem som sover i mullen skall uppvakna, somliga till evigt liv och somliga till smälek och evig blygd. Och i Nya testamentet läser vi: den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort vad gott är skall uppstå till liv, och det som har gjort vad ont är skall uppstå till dom. Johannes 5:28-29. Och på grundval av skriften bekänner sålunda varje kristen i den apostoliska trosbekännelsen: jag tror på kroppens uppståndelse. När ska då uppståndelsen äga rum? Ja, i motsats till premillennialisterna som menar att det troendes uppståndelse kommer att äga rum före den yttersta dagen, nämligen vid början av tusenårsriket, och alla övrigas uppståndelse först vid Kristi återkomst till domen, så lär Bibeln en enda allmän uppståndelse av allas kroppar på den yttersta dagen. Kristus säger inte att det troendes kroppar ska uppväckas redan före den yttersta dagen, utan var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. På den yttersta dagen. Och Kristus säger ju i Johannes 5:28-29 att det goda och det onda ska uppväckas samtidigt. Premillennialisterna har ju missförstått ordet om den första och andra uppståndelsen i Uppenbarelseboken 20. Den första uppståndelsen är ju den andliga uppståndelsen. När evangelium ljuder så uppväckes människor till liv, till andligt liv. Och de som har uppväckts till andligt liv, som är troende och förblir i tron, över dem har ju icke den andra döden någon makt. De kommer inte under någon dom. De har ju redan övergått från döden till livet. Det som där i Uppenbarelseboken 20 kallas för den andra uppståndelsen är alltså kroppens uppståndelse. Och denna uppståndelse gäller alla, både det troende och det icke-troende. Vad är det då som orsakar, som verkar uppståndelsen? Ja, det finns ingen naturlig egenskap inbäddad i vår själ, eller är någonting annat som gör att en uppståndelse kommer till stånd. Ungefär som när vi planterar i jorden, att det ligger en kraft i det vi planterar så att det kan stå upp, kan skjuta upp ur jorden och bära frukt. Nej, uppståndelsen är inte en naturlig utveckling, som när en planta uppstår ur ett döende korn. Och inte heller orsakas uppståndelsen av en viljeakt hos själen, som genom en egen impuls återvänder till sin kropp. Det dödas uppståndelse är helt och hållet ett verk av Guds allmakt. Det är Gud som uppväcker det döda. Vi ska inte förtrösta på oss själva, säger skriften, utan på Gud som uppväcker det döda. Andra Kor 1:9. Och det står också: Abraham trodde på honom som gör det döda levande och kallar på det ting som inte är till, liksom vore det till. Romarbrevet 4:17. Och Johannes 5:21: Ja, så som fadern uppväcker de döda och gör dem levande, så gör också sonen levande vilka han vill. Samme Jesus som uppväckte änkans son i Nain, Lukas 7:14, och Jairi dotter, Matteus 9:25, och Lazarus, Johannes 11:43, ska på den yttersta dagen kalla alla döda ut ur deras gravar, Johannes 5:28-29. Därmed så kan vi besvara frågan: vilka blir uppväckta? Både rättfärdiga och orättfärdiga. Inte bara de som har trott på Kristus och sett fram emot sin uppståndelse, utan också de som inte trodde på honom och inte ville bli uppväckta ska komma ut ur sina gravar. Det finns ju märkligt nog människor som hoppas på att allt är slut. Och för att riktigt stryka under denna vantro att allt är slut, så har de ordnat det så att när de har dött så ska stoftet från deras kroppar strös ut för vinden. så att det inte ska vara någon risk för att de kan väckas upp igen. Men det hjälper inte. Det går inte att trotsa Guds allmakt, hur mycket vi än försöker, hur mycket vi än försöker att utplåna vår existens. Också de som inte alls vill stå upp och som hatar Gud och hans älskade son Jesus Kristus ska stå upp, ska uppväckas. De döda ska uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga. Apostlagärningarna 24:15. Och här är det ju en skillnad när det gäller Kristi ord, Kristi kallelse. När Kristi kallande ord går ut genom evangelium till människor, när han kallar dem till ånger och tro, då är inte hans ord och kallelse oemotståndliga. Då kan hans kallelse motstås, då kan den förkastas, och det sker av många. Matteus 23:37. Inte alla står upp från den andliga döden till det andliga livet när evangelium ljuder. Långt ifrån alla. Men när Guds kallande ord går ut på den yttersta dagen, när han kallar på de döda att stå upp, då kan ingen stå emot. Då kommer alla att stå upp. Då måste alla lyda. Då måste alla knän böja sig. Alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Johannes 5:28 följande. Ja, men de som lever då vid Kristi återkomst. Kristus kan ju komma tillbaka ikväll eller imorgon. Ja, de som lever på jorden när Kristus kommer tillbaka och kallar de döda ut ur sina gravar. Ja, de får inte erfara hur själen återförenas med kroppen, eftersom de aldrig har dött. Eftersom aldrig någon skilsmässa mellan själ och kropp har ägt rum. Men den förvandling som äger rum med deras kroppar som uppväcks från döden, den sker också med de som då lever. Paulus säger, vi ska inte alla avsomna. Alla kommer inte att ha dött när Kristus kommer tillbaka. Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Första Korintherbrevet 15, 51 och 52. Och så något om personernas identitet till kropp och själ. När Elia uppväckte änkans son, står det, kom gossens själ tillbaka in i honom och han fick liv igen. Första Konungaboken 17:22. När Kristus uppväckte Lazarus, kom Lazarus själ tillbaka till Lazarus kropp och kroppen fick liv. Så ska det också ske vid de dödas uppståndelse. Samma kropp som dog och förmultnade ska återuppväckas från stoftet. Och samma själ som lämnade kroppen vid döden ska återta sin boning i kroppen. Varje kropp ska ha sin tidigare själ, och varje själ ska bo i sin tidigare kropp. Personens identitet ska till fullo bevaras vid uppståndelsen. Mose och Elia var på förklaringsberget just den Mose och den Elia som vi läser om i Gamla testamentet. Den uppståndne frälsaren var just den person som dog på korset. Se här mina händer och mina fötter, och se att det är jag själv. Jag tar på mig och se. En ande har ju inte kött och ben som ni ser att jag har. Lukas 24:39. Och också av berättelsen om den rike mannen och Lazarus i Lukas 16:19-31 framgår att personernas identitet är bevarad. Men vad kommer kroppen att ha för tillstånd på den yttersta dagen när den är uppväckt? Ja, det kommer att vara samma kropp till sitt väsen, men likväl så kommer den att ha nya egenskaper och kvaliteter. Eftersom den från och med nu är oskiljaktigt förenad med den odödliga själen, så kommer kroppen att lika så vara odödlig och oförgänglig. Inte heller kommer den att vara beroende av de fysiska lagar och förhållanden som kroppen kontrollerades av tidigare under sitt jordeliv. Nej, det förra är nu förgånget. En förvandling har ett rum. Kroppen blir lik Kristi härlighetskropp. Kroppen är inte underkastad förgängelse. Den är inte ens begränsad av rummet. Den kan bli osynlig, gå genom stängda dörrar. Det rättfärdiga ska lysa som solen i sin faders rike, läser vi, Matteus 13:43. Det på Kristus troende ska uppstå i härlighet, Första Korinthierbrevet 15:43. Deras förnedringskropp ska bli lik Kristi härlighetskropp, Filipperbrevet 3:21. De ska bli starka, fria från svaghet, fria från sjukdomsgröplighet, fria från syndens förödande konsekvenser. De ska uppväckas som andliga kroppar, Första Korinthierbrevet 15:44. Och det betyder inte att de ska bli andar eller änglar, men de ska likna Guds änglar, Matteus 22:30. Och för sitt uppehälle är de inte beroende av sådd och skörd, mat och dryck. Döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer, till det som förr var är nu förgånget. Uppenbarelseboken 21:4. Men det ondas kroppar då? Ja, de blir inte till intet gjorda. Också deras kroppar växer ju upp, har vi nyss sett. Men det är inga härliga kroppar. De är föremål för smälek och evig blygd. De är inte befriade från lidande, utan utsatta för svår pina. Där det står att frukta honom som fördärvar, förstör både kropp och själ i helvetet, Matteus 10:28. Så ska vi gå in på domen. Tanken på en framtida dom, en framtida vedergällning, ja, den finns också utanför den kristna tron, bland hedniska religioner, och den utformas på lite olika sätt. Och att den tanken finns, det beror på att den naturliga kunskapen om lagen finns kvar hos människan efter syndafallet. Och människan har ett samvete som inte bara håller människan ansvarig för vad hon har gjort, utan också gör det klart för henne att hon genom sina onda gärningar förtjänar döden. Det framgår av Romarbrevet 2:15 och 1:32. Men vi går inte till främmande religioner för att få säkra fakta om domen. De föreligger i Bibeln, i Guds ord. Och vad säger då Bibeln om domen? När ska den äga rum och var? Ja, den ska äga rum på den yttersta dagen, den sista dagen. Då ska Kristus visa sig i all sin härlighet, Matteus 25:31. Då ska han uppväcka alla döda, både goda och onda, Johannes 5:28 följande. Då ska han döma världen i rättfärdighet, Apostlagärningarna 17:31, andra Timoteus 4:1. Men platsen för denna dom Ja, det blir inte ute på något gärde någonstans eller någon stor geografisk plats här på jorden. Nej, vi läser följande om den saken. Människosonen ska komma på himmelens skyar och sända ut sina änglar för att samla det utvalda. Matteus 24, 30-31. Han ska samla alla folk inför sig. Matteus 25, 31-32. Och då ska de levande och de uppväckta döda ryckas upp på skyar och möta Herren i luften. Första Thessalonikerbrevet 4, 16, 17. Domen äger alltså inte rum på ett visst område på jorden. Den äger upp ovanför jorden, upp i luften. Inte beroende av att ha något jordiskt fotfäste. Tid och rum blir upphävt. Den kristna bekännelsen säger ju om domen: Kristus har stigit upp till himmelen. Han sitter på allsmäktig Gud faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Ja, detta är precis vad Bibeln själv säger. Han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda. Apostlagärningarna 10:42. Fadern har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Johannes 5:27. Samme Jesus som stod inför Kaifas och Pontius Pilatus och dömdes och fördömdes av dem båda, skall på den yttersta dagen vara alla folks domare. Han ska döma både levande och döda, också Kaifas och Pilatus. Vem ska alltså bli dömd? Alla ska träda fram vid domen. Det står inte i någon människas vilja eller val om hon ska ställas inför domaren eller inte. Någon kanske tänker, jag vill inte vara med då. Nej, alla människor måste träda fram inför Kristi domarsäte. Vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol. Andra Korinthierbrevet 5:19. Vi ska ju alla en gång stå inför Guds domstol. Ty det är skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böja sig och alla tungor skall prisa Gud. Romarbrevet 14:10-11. Bibeln säger alla folk, Matteus 25:32, världen, Apostlagärningarna 17:31, levande och döda, andra Timoteus 4:1, ska dömas. Ingen ska komma undan. Också de fallna änglarna skall då få sin slutliga dom förkunnad. Andra Petri 2:4, Matteus 8:29. Kanske minst de onda andarna som säger att det kommer för tidigt, döm oss inte för en tid är. Vad ska då Kristus döma efter? Ja, en mänsklig domare, han dömer ju efter statens lagar. Ska då inte Kristus döma efter lagen? Att han står där, så har han budorden och så ser han efter, hur är det nu? Ja, första budet, andra, tredje. Har han eller hon klarat sig? Kan hon dömas fri? Nej, om Kristus skulle döma oss efter budordens lag, då skulle ingen enda gå fri, ingen enda bli salig. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Psaltaren 130, vers 3. Gå inte till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Psaltaren 143, 2. Men vi har också textställen som säger: för vart och ett fåfängt ord som människorna talar skall de göra räkenskap på domens dag. Matteus 12:36. Och alltså skall då var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv. Romarbrevet 14:12. En sådana textställen vill göra det klart för oss att om vi skulle dömas enligt lagen, så skulle vi alla vara förlorade. Sådana textställen vill avslöja oss, vill visa för oss att vi kan inte dömas fria efter lagen. Och den som känner sina synder, han vädjar inte om en dom efter lagen och ber Gud döm mig rättvist efter din lag. Döm mig efter din gudomliga rättvisa så som den kräver. Nej, då vet jag att jag kan icke dömas fri. Kristus säger, det ord som jag har talat, det ska döma honom på den yttersta dagen. Johannes 12:48. Och av det föregående framgår att detta ord, det är evangeliet. Evangeliet, nåden, förlåtelsen, som människor antingen tar emot i tro eller förkastar i otro. Paulus skriver i Romarbrevet 2:16 om den dag då Gud ska döma människornas hemligheter efter mitt evangelium genom Jesus Kristus. Efter mitt evangelium. Hur kan Gud döma människorna efter sitt evangelium? Efter sitt löfte om nåd? Jo, den enskildes dom avgörs av om han tagit emot eller förkastat detta löfte. Och därför säger Kristus, den som tror ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Markus 16:16. Och i Johannes 3:18 står det, den som tror på honom, han blir inte dömd, men den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Vårt eviga öde beror alltså på detta enda, nämligen huruvida vi tror på Kristi evangelium eller inte. Om vi tror Kristus eller inte. För det troende är fördömelsedomen som de har förtjänat genom sina synder upphävd och ändrad till en frikännande dom. En rättfärdiggörelsedom. Genom tron har de tagit emot denna dom. Den dom som har förkunnats för världen i evangelium. Deras synder blir inte undersökta och offentliggjorda. De blir inte ens nämnda. Domaren ser inte på deras av synd fläckade kläder. Utan han ser bara rättfärdighetens fullkomliga klädnad som han givit åt dem i evangelium. Och som de blivit iklädda genom tro. Och så länge som en person vet med sig att han är i tro, vet han också var han kommer att stå vid den yttersta domen. För Kristus säger, den som hör mitt tal och tror den som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Johannes 5:24. Det är sant att goda gärningar nämns i Matteus 25:35-40 och att hjärtats uppsåt ska bli uppenbara vid domen, 1 Korinthierbrevet 4:5. Men gärningarna är inte grundvalen för den dom som uttalas. De är snarare det yttre vittnesbördet om den tro genom vilken det blivit Guds barn. Goda gärningar är synliga frukter av en osynlig tro. Med avseende på dem som ställs på domarens vänstra sida bör man lägga märke till att också i deras fall undersöks inte och offentliggörs inte de enskilda synderna, utan domaren fäster uppmärksamhet på deras brist på goda gärningar, vilket bevisar att de saknar tro. Där det inte finns några kristna gärningar i en persons liv, där finns inte heller någon kristen tro i hjärtat. Tron utan gärningar är död. Jakob 2:20. När det saknar tron, då saknar det Kristi rättfärdighet, som är det enda som hjälper när Gud dömer. Också deras synder hade Kristus gottgjort för och förlåtit. 2 Korinthierbrevet 5:19. Han tillräknar dem inte deras synder. För Kristi skull var de förlåtna. Men genom att de föraktade Guds rådslut angående dem själva, Lukas 7:30, drog det över sig ett hastigt fördärv, som Petrus säger, 2 Petrus 2:1. Sålunda, den som tror skall inte bli fördömd. Otron fördömer. Otron är en synd. Den frälsande kraften ligger i Guds nåd och Kristi förtjänst, som den troende tar emot och den otroende förkastar. Otroende går förlorade därför att de inte vill bära Kristi rättfärdighets skyddande klädnad. Genom att de har förkastat Guds nåd i Kristus Jesus, som fritt erbjudits dem i evangelium, förblir över dem den Guds vrede som de ådragit sig genom sina synder. Den som inte tror sonen skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom. Johannes 3:36. Därför sade jag er att ni ska dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Johannes 8:24. Domen innebär inte att Gud måste vänta till den yttersta domen för att få reda på om en människa ska bli salig eller osalig. Domen innebär inte en undersökning för att fastställa vem som är sant troende. För Jesus visste från begynnelsen vilka det var som inte trodde. Johannes 6:64. Så han vet vilka som tror. Herren känner de sina, 2 Timoteus 2:19. Och därför skiljs fåren från getterna redan vid domens början. Det måste inte först ske en undersökning för att denna skilsmässa ska kunna göras. Och så vi vet genom den tro som vi nu har på vilken sida vi ska stå på den yttersta dagen. Frågan om evigt liv eller evig död avgörs inte först vid den yttersta domen, utan redan nu. Den är avgjord genom en syndares omvändelse till Kristus och genom hans förblivande i tron intill änden. Jesus sa till den botfärdige rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Han sa inte: jag tror att det kommer att gå bra för dig på den yttersta dagen, men vi får vänta och se till dess. Nej, den som dör i tron, han kommer till paradiset. Han ska stå på domarens högra sida och han ska bli frälst. Den som dör i otro ska stå på den vänstra sidan och kommer att gå förlorad. Fastän domen är definitivt bestämd i vart enskilt fall redan när personen i fråga dör och förverkligas omedelbart vad själen beträffar, så blir den vid den yttersta domen formellt och offentligt avkunnad och då tillämpad också på kroppen. Och så till sist, domen för med sig straff och belöning. Straff och belöning för det ting som vi gjort i kroppen. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen sitt livs gärningar allt eftersom man har handlat, om det är gott eller ont. 2 Kor 5:10. När en person fördöms på grund av sin otro, så kommer han också att straffas för allt det onda som man har gjort under sitt jordeliv. Och när en troende tas emot i himmelen för Kristi skull alena, han kommer dit av nåd alena för Kristi skull, men då blir han också belönad för allt det goda som han har gjort på jorden. Han kommer inte till himmelen på grund av det goda han har gjort, utan för Kristi skull alena. Men han blir belönad för allt det goda som han har gjort på jorden. Matteus 5:10-12. Straffet, ja, det är efter förtjänst. Det är vad han har förtjänat. Men denna belöning i himmelen, den är efter nåd. Den är nådelön. Och därmed så får vi sätta punkt för ikväll.